ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Packa inte för mycket inför sommarsemestern. Vissa bilar har väldigt låg maxlast. Dessutom, chipbristen gör att bilar blir utan vissa finesser. Och så kollar vi in nya Kia EV6 i avsnitt 227 av Vi Bilägares podcast. Hej på dig som lyssnar på Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin och säger välkommen till Erik Söderholm. Hur är läget?
Hallå, hallå. Jo, det är bra med mig, tack.
Ja, låter bra. Och den här veckan välkomnar vi en ny röst i podden, nämligen Magnus Kvarndal. Hej!
Hej!
Du jobbar som reporter på Vi Bilägares webb, eller hur?
Jajamän.
Och kommer även att dyka upp på andra titlar i OK-förlaget framöver.
Ja, precis. Jag kommer att vara synlig på internet för den som tittar.
Ja, det låter bra. Hörrni, har ni sett någonting i nyhetsflödet i veckan?
Ja, framförallt så har jag funderat på en grej som du berättade om i en podd för några veckor sedan, och det var en regel som du hade tagit fram som sa att det ska bara ta, vad var det nu, 6 sekunder för en bil att köra om på motorväg från bakre till främre stötfångare. Längre än så, då tar det för lång tid liksom.
Exakt, det är det som är socialt accepterat, annars blir det obekväm stämning.
Ja, jag är benägen att hålla med. Jag tycker det är rätt och rimligt. Jag har testat på motorväg senaste veckan och jag håller helt med. Däremot har jag upptäckt en annan sak, och det är att själva omkörningen, den är ju en sak i vänsterfilen. Men sen när folk går tillbaka till högerfilen, då finns det ibland en förmåga hos vissa bilförare att lägga sig precis framför bilen framför. Alltså de kör om jättefort och så tvärnitar de och går in, och så ligger de 1 meter från bilen som ligger framför mig. Och där ligger de sen mil efter mil, mil ut och mil in, och bromsar och gasar och håller ingen jämn fart. Och jag förstår inte varför. Jag förstår verkligen inte.
Du menar att de kör om dig och så en bil till och sen går de in?
Nej, de kör om mig och sen går de in, och då kan de gå in jättetvärt framför mig så att jag får bromsa. Och sen ligger de väldigt nära bilen framför mig, en bil till framför, om man säger så. Så den som tidigare kom framför mig, där ligger det nu en bil bakom och trycker i baken alldeles för nära.
Ja, okej, då förstår jag. Ja, det låter ju väldigt onödigt när man gör sig besväret med att köra om en och sen ska irritera nästa person, eller stressa den snarare när man ligger så nära.
Ja, jag menar det. Jag tänker liksom att bilen är ju på sätt och vis en egen zon. Där har jag lite utrymme runt omkring. Och åker man till exempel då buss eller tunnelbana, då har man ju en egen zon som är kanske en halv meter eller 30 centimeter om det är trångt. Men i en bil är ju den flera meter. Och så fort någon kommer in lite grann innanför den där och ligger kvar, det blir obekväm stämning då också. Det är inte så kul att ha en sån där tryckande i baken. Jag börjar fundera lite grann, det är samma fenomen som finns ibland när man ställer sig på en stor parkeringsplats på en stormarknad till exempel. Ställer man sig en bit bort, inte vid entrén. Det misstaget vill man ju inte göra, för där är det trångt. Och så ställer man sig för sig själv en bit bort. Och då kan man ju skriva upp naturligtvis 100% sannolikhet att någon ställer sig precis bredvid mig då, 30 centimeter ifrån, när jag kommer ut från stormarknaden igen. Trots att vi står då 2 bilar helt ensamma där borta. Jag förstår inte det heller riktigt.
Men har inte det att göra med att vi som människor är sociala varelser som är kontaktsökande? Att vi på något sätt måste vara... Vi blir lite nervösa om vi är själva. Helt själva där ute på motorvägen. Så vi kanske måste vara nära någon i alla fall. Eller vad säger du, Magnus?
Ja, men jag tänker att sen så är vi ju sympatiska varelser också ju. Så att det, när någon ser att Erik ställer sig längst bort så tänker de, oj, han är lite ensam. Så kommer de och ställer sig bredvid. Du borde ju vara tacksam kanske istället.
Jag borde inte vara så förbannad alltså. Jag borde vara tacksam för att folk ställer sig 30 cm ifrån på stormarknadsparkeringen. Ja, det är ju ett positivt sätt att se på det.
Jag är lite nyfiken på anledningen till att du ställer dig långt bort. Är det för att du är rädd för dörruppslag?
Ja, men på en stormarknad så blir det alltid att man behöver öppna dörrarna, man behöver klämma in saker i bagaget. Jag vill ha gott om plats och det känns liksom som att dörruppslag och sånt där, det är väl inte jättenoga längre på min 10-11 år gamla Volvo, men jag vill ändå hålla den liksom i okej skick. Det är så onödigt att få en repa eller ett hack någonstans.
Mm. Jag kan inte relatera till det där, jag har en 25 år gammal Volvo.
Ja, det är ju faktiskt väldigt skönt att ha en sån bil. Jag har också haft en sån liksom mera slitbil, om man säger så, som inte gör någonting och ställa sig långt fram vid entrén. Och det är väldigt skönt, jag håller med.
Jag ställer mig alltid så nära jag kan.
Jag ställer mig långt bort eftersom jag tänker på andra bilar då jag har mina barn med mig, för de slänger ju upp dörrarna och då vill man gärna ha fritt space där liksom på båda sidor om bilen. Och då tänker man, nej men Maria, finns det inte familjeparkering? Extra breda platser? Jo, det gör det. Gissa vilka som ställer sig på dem som är närmast ingången. Inte de med barn ofta, utan där är det andra som ställer sig. Så tack för det. Känner ni träffade, ni som gör det.
Ja, det är också en fråga faktiskt.
Nej, jag tror inte jag ställer mig på familjeparkeringen. Det gör jag faktiskt inte.
Nej, det är bra. Ja, Erik, du hade någonting också i nyhetsflödet om Toyotas chef.
Ja, Akio Toyoda har varit i spalterna igen, det är han ju då och då. Och Toyota är ju ett konstigt och spännande bilmärke tycker jag. De var ju jättetidigt ute med hybridbilar och har hållit benhårt kvar i det i alla år. Och det är ju många som har förväntat sig då att om de var pionjärer på hybriddrift så ska de kanske bli det på batterielbilar också, alltså helt eldrivna bilar. Men det har de ju inte varit än så länge. Och nu börjar nog många undra lite grann, ja men kommer det något då? De har ju visat upp en eldriven SUV-modell nu då. Men jag vet inte om den blir någon riktig pionjär när det gäller batteriteknik och annat sånt där. Och det som Akio Toyoda har sagt här nu är ju att han är inte så övertygad om att ett förbud mot att sälja nya bensin- och dieselbilar i hemlandet och i Japan är någon bra idé. Och det där har han fått väldigt mycket kritik för. Det är ett kontroversiellt uttalande från investerare som har investerat pengar i Toyota. Då. De är jätteoroliga för att liksom Toyota-cheferna har levt under en sten de senaste 10 åren och inte förstår sig på vad han egentligen säger här. För det han säger är ju inte bara då att Toyota kanske inte tror så mycket på elbilar, utan också att det är okej för andra företag, oavsett bransch, att inte bry sig så mycket om omställningen liksom, och försöka sänka utsläppen. Så det har han fått mycket mothugg för. Man undrar lite hur de tänker. Nu är ju för sig Japan en väldigt annorlunda marknad. Det är inte samma elbilsomställning på gång där som i många andra länder på grund av olika orsaker. Men ändå, jag menar, det är ett globalt företag. Någonting måste ju hända snart när det gäller deras elbilar.
Ja, verkligen. De måste ju göra någonting. Som du säger, globalt sett är det ju väldigt stort skifte som pågår. Om Toyota vill fortsätta vara ganska högt upp i, som de brukar vara där i antal sålda bilar eller vad det är, då gäller det väl att tänka lite mer världsligt då.
Ja, precis. Och då kanske Toyota kan ha kan få en unik position om de har någon batteriteknik som är bättre än alla andras, eller att batteriet åldras mindre eller något sånt där. En batterigaranti på 30 år eller något sånt där. Att det ska vara tryggt och sådär som Toyota brukar ha. Men jag vet inte, det vill man ju se nu. För snart börjar man ju undra vad som är på gång där.
För ett par år sedan så var det ju mycket prat om att Toyota skulle komma med sådana solid state-batterier. Och att de skulle ha en färdig prototyp, körbar bil med sådana batterier på OS förra året. Och då, där tänkte ju, var det väl säkert många som tänkte att det liksom skulle vara nästa grej. Men vad jag vet så är det ju, har det inte kommit någon sån bil ännu.
Nej, det verkar också ta längre tid än många tror. Det är lite som med självkörande bilar för några år sedan var ju snacket helt annorlunda jämfört med idag. Jag tror många har insett hur utmanande det är. Och sen kom ju pandemin emellan och man fick kanske dra ner på utvecklingsresurser och annat sånt där. Men någonting måste ju hända.
Verkligen. Jag såg en grej som, jag tror det var du som skrev om den, Erik, om att... Ja, syslöjden hittar sig in i bilvärlden. Nej, men att forskare i Schweiz tror jag det var som har tagit fram en ny sorts vägbeläggning som består av någon form av stickad tråd och sten som gör att den här texturen då gör att det minskar risken för potthål, var det va?
Mm.
Och det hade ju varit väldigt välkommet, tänker jag, om det funkar. Nu är det väl inte säkert att det kanske funkar på alla vägar och sådär. Det kanske bara blir aktuellt på gångbanor eller cykelbanor. Men hade det fungerat på till exempel motorvägar, då hade ju det varit väldigt bra. För det finns, jag vet att det finns ett potthål, en stor grop på E18 mellan Västerås och Stockholm. Nu åker inte jag så himla ofta där längre eftersom det är mycket hemmajobb och sådär. Men när jag väl åker så lyckas jag alltid köra i den där gropen. Och jag blir så arg på mig själv varje gång, för jag kommer ju ihåg det precis när jag ser en, åh nej, där är gropen! Och då hinner jag liksom inte flytta på mig, utan då får jag köra i den i alla fall. Så det hade ju varit väldigt bra om man slapp det där de där irritations och skaderisken också, kan det ju vara för bilen att åka ner i ett stort hål.
Ja, precis. Det är ju verkligen, alltså man tänker ju att asfalt, det består ju varenda väg av, men det är ju på många sätt inget jättebra material. Potthål är ju, du säger att det är ett irritationsmoment, men du är också inne på att det är en fara. Alltså det kan ju gå riktigt illa om man dundrar ner i ett sånt där i bra fart. Och jag skulle vilja veta hur mycket potthålsindustrin egentligen omsätter när det gäller reparationer och sånt av bilar och fälgar och däck och annat. Det är svårt att få ersättning från Trafikverket när man anmäler sånt där. Svårt att bevisa. Och sen har vi ju asfaltens bullernivå här i Sverige i alla fall, som är ganska hög jämfört med många andra länder. Så jag tycker det här lät spännande. Sen som sagt får vi ju se om det håller för alla typer av fordon och vägar. Men jag tycker det är spännande att något håller på att hända.
Ja, verkligen, att det sker utveckling även där. Inte bara på bilar utan även på vägarna de kör på också. Och det ska ju vara någon slags tråd då som stickas på plats, och sen så i de här hålen som blir, så blir det små stenar och så vävs det in tillsammans. Och sen en av fördelarna då blir ju också att vattnet rinner igenom, det filtreras igenom istället för att stanna i vägbanan och frysa och expandera och skapa de här sprickorna och potthålen då som blir.
Precis. Och sen ska själva tråden vara tillverkad till stor del av återvunna material, så klimatpåverkan blir lägre än att asfaltera.
Ja, det är ju dubbelt bra. Ännu bättre. Magnus, du såg en grej om att landsbygdsmackarna är i fara.
Ja, precis. Det kom en nyhet från SVT Västerbotten igår. Som vi gjorde en liten notis om på våran sajt också. Och det är så att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har skärpt säkerhetskraven för mackarna. Så att de måste rusta upp rör och sånt där på alla bensinstationer. Och det är ju ett rutinarbete för de stora kedjorna, typ Circle K och OK Q8 och sådär. Men det kan ju kosta hundratusentals eller ibland miljoner kronor, och då är det en jätteinvestering för ett företag som kanske bara omsätter ett par miljoner om året. Så därför är det en risk då att många sådana mackar på glesbygden helt enkelt kan gå i konkurs, enligt det här reportaget då. Och det är ju synd, för att de här bensinstationerna uppe i Norrland, jag kommer ihåg, jag har varit på en som jag kommer ihåg, som jag var på för några år sedan, som heter Stalons bensin och diverse, som ligger norr om Vilhelmina på vägen upp mot Vildmarksvägen. Och de där ställena är ju liksom lite som knytpunkter. Det finns en liten så livsmedelsaffär och postutlämning, och man kan få man kan köpa mediciner och sådär. Så de har ju en viktig funktion, de här. Det vore ju synd, tänker jag, om de också försvann.
Det kan nog vara ett fall av att någon någonstans, kanske på MSB eller någon annanstans, har tittat i ett Excel-dokument och sagt att ja, men det här behöver vi uppdatera. Jag menar, bättre säkerhetsföreskrifter är ju bra. Det är klart att det ska vara tryggt och säkert i ledningarna.
Ja, det är klart.
Men någonstans på vägen så kanske man också ska göra den här konsekvensbedömningen då, som du är inne på, att det här är jätteviktiga funktioner i samhället som liksom lyfter hela orten. Och det, den analysen kanske man inte riktigt har gjort.
Sen kan man ju ta den här frågan ett steg till också och undra vad som kommer hända med de här ställena när man kör elbil istället för bensinbil. Dit är vi ju på god väg ju.
Mm.
Kommer de att installera laddstolpar sen?
Mm, det blir ju utmaningar när man inte har en stor kedja i ryggen, som du säger, som de här större företagen har. Och sen tycker jag att de är ju lite häftiga, som de här udda mackarna man kör förbi. Mm. Jag satt och tittade, vi hade en i Karlskoga, där jag kommer ifrån. Där hade de en mack som hette Uno X. Och den... Jag undrade alltid så här, vem handlar där? Och det var liksom, ibland var det ju lite bilar där utanför och så. Och sen nu när jag kollar, den stängde faktiskt 2018. Men den var faktiskt Sveriges äldsta bensinmack tydligen. Enligt en webbartikel här som jag läser. Bygglov från 1937 tydligen. Så det var, och jag tycker faktiskt lite tråkigt att den inte finns längre. För jag tycker de är spännande de här... fristående mackarna som är.
De är lite roliga och de kämpar verkligen på. Det finns en på Riksväg 55 som jag åker förbi då och då mellan Enköping och Strängnäs som är en Gulf. Det är ju inte heller någon jättestor kedja längre, även om det var det en gång i tiden. Och den har lite annat utbud och annan känsla än att vara inne på Circle K och äta deras mackor och tanka deras bensin liksom. Men det där med laddstolparna, där har det ju faktiskt annonserats att det kommer bidrag. Trafikverket har ju väl att de kommer bidra med pengar till, man kan söka pengar helt enkelt för att installera laddstolpar på såna här vita fläckar då, som det kallas. Och i och med att ladda en elbil tar längre tid än att tanka en bensinbil, så kanske försäljningsmarginalen för macken blir större, för man stannar lite längre, man kanske tar en fika istället för att bara svänga förbi och gå ut igen på vägen. Så elbilarna kanske kan bli räddningen snarare än att det blir en tung investering som det här är med bensin- och dieselpumparna.
Så kan det vara, att de tar tillfället då och söker de här bidragen och ser det som en möjlighet då.
Kanske. Mm.
Ja, precis. Den tanken slog mig också. Det skulle ju kunna resultera i någon typ av mer försäljning då, om man måste stanna i 20 minuter istället för 2 minuter.
Precis. Så om biltillverkarna snabbar på laddningen på bilarna, då är det ett hot mot den svenska landsbygden med andra ord.
Ja, det är precis. Det är också en vinkel man kan använda.
Det råder chipbrist i världen och nej, du behöver inte springa till snackshyllan på din mataffär och bunkra. Vi pratar alltså om halvledare som de också kallas. Och de här små krabaterna ger biltillverkarna huvudvärk, eller hur Magnus?
Ja, de gör det.
Är det slarvigt att säga chip eller halvledare? Eller, ja, jag har inte så här exakt koll på vad det är. Har du det?
Ja, alltså det har blivit lite så för mig i alla fall att man använder halvledare och chip lite så här. Man byter ut de orden och, som om de betyder samma sak, och det gör de ju egentligen inte. För chip är ju någonting som man tillverkar av halvledare. Halvledare är ju ett material, typ kisel, som har väldigt speciella elektroniska egenskaper som gör att det är lite som en strömbrytare. Som släpper igenom ström eller inte, beroende på om den har en elektrisk laddning i sig eller inte. Ett mikrochip då, det är ju en samling av sådana här transistorer då, som de heter, som är tillverkade av halvledare. Och det är liksom det som utgör själva basen i en dator, en binär digital maskin.
Och det är just de här halvledarna som det inte tillverkas nog med just nu i världen.
Ja, precis när coronakrisen var över då, så kom ju nästa kris till bilbranschen. För just nu så är det många biltillverkare som har fått pausa sin produktion. Och de drar ner på utrustningsnivåer och de får permittera personal och så här. För att de har inte tillräckligt med halvledare, mikrochip till sina bilar.
Och de slåss väl inte bara med, alltså det är inte bara bilindustrin som halvledare behövs till, utan behövs ju typ allt.
Ja, allt runt omkring oss blir ju mer och mer avancerat hela tiden. Alltså till och med brödrostar ska man ju vara en del av Internet of Things i framtiden och ha en liten dator i sig.
Jag längtar så efter att uppdatera mjukvaran i min brödrost.
Du väntar.
Ja. Nej men alltså allt, alltså robotdammsugare, kontroll till element i sommarstugan, alltså allt sånt blir ju liksom uppkopplat nu. Och alla de här grejerna som blir uppkopplade behöver ju mikrochip i sig. Så det är liksom en ständigt ökande efterfrågan på det hela tiden. Det är inte bara bilar som behöver de här sakerna. Alltså, hela bilindustrin står, alltså de står för bara mellan 10-15% av världens efterfrågan på mikrochip. Och en modern bil kan ju ha liksom 3000 chip i sig som styr olika saker. Allt från liksom servostyrningen som är elektronisk till automatiska bromsar, infotainmentsystem. Alltså varje sån grej har en egen liten dator. Chip som används i bilar är ofta inte så avancerade. TSMC då, som är världens största tillverkare av halvledare. Hälften av deras produktion, eller deras försäljning, det är ju smartphone-tillverkare som står för. Och de chippen är också väldigt mycket mer avancerade. De är mycket mindre, det är liksom, de måste vara väldigt kraftfulla och väldigt små. Så de är mycket mer avancerade och de tjänar mycket mer pengar på att tillverka dem. Så det gör ju också att bilindustrin är inte lika prioriterad.
Och nu börjar det ju faktiskt märkas, jag menar, det började ju med coronaviruset då för ett år sedan. Men det är först nu man börjar se de här svallvågorna, att det verkligen gör påverkan i bilbyggandet. Du kanske kan dra några exempel på, du pratade om att det är vissa bilfabriker som har fått stänga tillfälligt eller ja, lite sånt.
Ja, precis. Mercedes läste här i morse att de pausar produktionen av C-klass, som är en liten, alltså en mellanklass sedan då, för att den har lägre marginaler än deras dyrare bilar. Det verkar vara så de gör nu för att förlora så lite intäkter som möjligt, att man fokuserar på de, alltså högmarginalprodukter, typ Mercedes nya EQS då, som kostar mer än 1 miljon. De bygger hellre sådana än C-klass.
Och visst är det så att Volvo också har pausat ett tag, de kanske är igång igen, men de har väl pausat sin tillverkning av vissa modeller.
Ja, visst var det den här veckan de skulle pausa i 3 dagar?
Det var det kanske, ja.
Sen så skulle de ta igen det i sommar, de har bett sina anställda om att jobba under semestern istället för att ta igen det som de, produktionen som de missar nu.
Och då är det fabriken i Torslanda då vi pratar om, ja, eller är det de andra fabrikerna också?
Nej, det här gäller ju fabriken i Torslanda. Sen har de pausat i Belgien och i USA också, om jag inte minns helt fel, tidigare under våren. Men det här är första gången det drabbar den svenska fabriken.
Och det kan ju i slutändan, just det här att man pausar tillverkningen, då blir det ju inte de bilar som det är tänkt att rulla ifrån fabriken under den här tiden. Och det kan ju i slutändan innebära att det produceras färre bilar, eller hur?
Precis, det är någon sån analysfirma som har en prognos att det kommer resultera i 2,5 miljoner färre bilar byggs. Då börjar man ju se liksom ganska stora effekter ju. Både på att kunder kanske inte får sina bilar som de har beställt, utan att man måste liksom vänta på dem. Och sen så är det ju enorma intäkter som helt enkelt kommer saknas. Alltså från företagens sida då.
Och är det som du säger att biltillverkarna väljer att satsa på liksom sina stjärnor, sina storsäljare, då drabbar ju det kanske vi vanliga bilköpare som inte vill ha det flashigaste, dyraste som finns, utan vi vill ha de här vanliga budgetbilarna, och då kanske det blir svårare att få tag på helt enkelt.
Ja, precis. Volkswagen har ju gjort lite samma sak. Så att om man har beställt en billig Volkswagen, typ en Golf eller någonting, så kan man ju bli påverkad för att Volkswagen har, de har dragit ner på produktionen av sådana modeller på sina fabriker i Tyskland för att kunna fortsätta bygga ID3 och ID4 så att de bilarna inte blir försenade. Och det har ju säkert dels att göra med vinstmarginaler, men sen så tror jag att det är mycket viktigare för dem att bygga elbilar, eftersom det är viktigt för att få ner de totala snittutsläppen då från fordonsflottan, så de slipper betala böter till EU.
Och för de bilar som ändå produceras, att det inte pausas utan de fortsätter byggas i alla fall, då kan det i vissa fall bli så att bilarna blir utan vissa finesser för att man inte stoppar i lika många chip i dem.
Ja, Peugeot, en av deras modeller som skulle ha fått digitala instrument, de kommer nu att få fortsätta med eller gå tillbaka till de analoga varianterna då. Och sen så är det i USA, är det var det Ford som bygger sina pickup trucks utan en liten modul i bränslesystemet som drar ner förbrukningen, så deras bilar kommer dra lite mer bensin.
Jag tror det var Chevrolet och deras Silverado, om jag inte minns fel. Och det är ju intressant att en sån här liksom liten detalj egentligen har blivit så, liksom, att det påverkar världsekonomin så mycket. Och att bilköparna faktiskt får stå ut med högre förbrukning under hela bilens livstid för att den inte har ett litet chip.
Nej, precis. Det där hade ju säkert inte gått i Europa med tanke på att utsläppsreglerna här. Men i USA verkar det inte vara lika stor grej då.
Den kanske inte sänkte förbrukningen så mycket i den här 5,7 liters V8 eller vad det
nej,
är.
Nej, precis.
Men lite i alla fall.
Den drar väl ganska mycket ändå. Mm.
Men jag tänker på som Peugeot där då, att den blir utan digitala mätare. Undrar om det blir skillnad i priset eller om jag fortfarande får betala full pris för min Peugeot utan med gammal analog mätare, medan min granne betalade lika mycket men fick en digital mätare. Alltså, att det blir lite orättvist där.
Ja, det är en bra fråga.
Det här är nog en huvudvärk, precis som du säger, Magnus, för många biltillverkare just nu. Jag tror det pratas intensivt om det här på deras styrelsemöten. Det är ju kanske en nackdel då med det här just-in-time-systemet som nästan alla biltillverkare använder, att en komponent ska anlända i sista sekunden under tillverkningen. Den ska inte vara lagerhållen, för det ökar kostnaderna. Men det här är ju en nackdel av det. Och sen undrar man ju om det här kommer kanske leda till att fler biltillverkare börjar tillverka sina egna chip. Jag vet inte riktigt, men i teknikvärlden så har det blivit ganska vanligt att stora företag, istället för att köpa in saker, så tillverkar de dem själva, för då kan de optimera dem för sin egen produkt. I vissa fall kanske också sälja till andra och bli en chiptillverkare då. Och eftersom de här chippen inte kanske är superavancerade då, de är inte de minsta som sitter i mobiltelefoner, de kan vara ganska stora för det finns plats liksom, de behöver inte ha den senaste tekniken, då kanske det blir billigare för biltillverkarna att sätta upp något eget, jag vet inte.
Som jag har förstått det så är det ju, trots att det är relativt enkla grejer som används till bilar just, så är det fortfarande en väldigt avancerad apparat att bygga chip, och framförallt att bygga fabriken som bygger chip. TSMC då, som tillverkar hälften av alla chip som används i världen, de ska bygga en ny fabrik i USA efter påtryckningar då från statligt håll helt enkelt, som kommer kosta 100 miljarder dollar. Okay. Vilket är en helt enorm summa pengar. De säger att det är den största investeringen som ett privat företag någonsin har gjort.
Oj.
Och de kommer börja bygga den i år då, säger de. Men trots det så kommer den inte stå klar. De kommer inte börja bygga chip där innan 2024. Så att det är ju inte en lösning på den krisen som vi ser nu, utan det är ju liksom om 5 år.
Och den kris vi ser nu, den pågår ju för fullt, så att det händer ju nya saker hela tiden där när det gäller bristen på halvledare i bilindustrin. Så vi kommer ju fortsätta rapportera löpande om det här, såklart.
Ja, absolut.
Vi kanske får vänja oss vid att bilar kommer bli lite mer lågteknologiska under några år, tills det här är läst. Analoga mätare och analog teknik istället för digital.
Ja, kanske det. Under pandemin har nästan alla bilnyheter presenterats online, vilket förstås inte alls är lika intressant som att få klämma och känna på bilarna i verkligheten. Därför tog vi förstås chansen när Kia häromdagen bjöd in till fysisk, om en corona-anpassad pressvisning av sin nya elbil EV6. Följ med ut på Lidingö.
Att ett iskallt regn strilar över Lidingö bryr inte fåglarna det minsta. De hälsar glatt kvittrande våren välkommen i det skogsparti som omringar konferensanläggningen Villa Elfvik. Omgivningen är mycket stilfull. Det är arkitekt Anders Tengbom som ritat villan från 1953 som är uppförd i teak, koppar och tegel. Men vad är det där? Ett silvergrått partytält på villans gårdsplan stör bilden. Och under tälttaket står en silvergrå bil som ser ut som en konceptbil på rymmen från designstudion. Men det här är ingen stilstudie. Det här är Kias nya elbil EV6 som redan i september ska börja levereras till svenska kunder. Tälttaket må skydda mot väta, men kylan rullar obehindrat in från Högarnsfjärden. Kias europeiska produktchef Janis Rossis lyckas inte dölja att han fryser som en hund, men han skiner upp i ett soligt leende när han får prata om sin nya elbil, Kia EV6.
We like to say that we are proud with what we are able to deliver here. There are certain things on the vehicle that make it stand out, to my opinion. Of course, the core part here is the platform and all the power electronics that are hiding under the design of this vehicle. So with the new global modular platform of our group, we had the chance to introduce like new level of cabin space, charging capabilities, and also the power and the performance. And maybe I would say that the thing that really makes it stand out is the design. So we can talk about all the technicalities for long, but we believe that we bring a car that really looks great, and we hope the people will appreciate it.
Is this a sports car?
This is a sports crossover, I would say. So it is a crossover because it's quite high from the ground, so you have a good ground clearance, while it gives you a really sporty feeling. Also from the base model up to the dedicated GT car that we're bringing, it's a sports car but in a crossover format.
And the EV6, it's developed as an electric car from the very beginning. What benefits do you get from that?
Yes, so the EV6 was developed on the platform, as we said, the eGMP platform. The benefits you get is that you have very easily perceivable the cabin space. So you have a very flat floor because you only have the battery underneath, and the new platform.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Allows for a longer wheelbase. So by having a longer wheelbase we have a lot more space inside the cabin. So for your legs and your head this is a big benefit. And you also get space also in the trunk and the front of the vehicle, which is called now the frunk. So the platform and the allocation of the motors in the front and the rear axle allows us to have very good storage space in the front and in the back.
Can we look in the frunk?
Of course. Yeah. Yes, let's go to have a look.
Because I have an issue with people that build electric cars where you can't store the cable anywhere.
Exactly. So I think this issue is solved with the EV6. So the car the model we have here is 52 liters of storage space in the front, and we also have the version with the 20 liters when you have the all-wheel drive version. So both of them are perfect for storing your cable and even more things. So let's have a look.
Yes, open it. Janis går nu och öppnar frunken. Nu ska vi se. Upp till bevis, Kia. Finns det någonstans att göra av kabeln? Wow!
Yes. So as you can see here, you have plenty of space. This is the standard cable for charging the car. You also have the V12 device that needs to power devices outside the car. You can also store it here. Tire mobility kit, and you also have a lot more space, as you can see left here, and it's very easy to clean. You have the rubber floor removable, So you can take it out, and you have the drainage also.
Ah, so you can store fish in it.
With your a little bit of ice, yes. Or, I don't know, sports suit. I never thought about the fish.
A mini bar, maybe.
It could be also. Yes, it could be. Many, many things can happen here. You can enjoy.
You mentioned that this car can power other electric things as well.
Yes, so...
Why?
So with the new platform, another benefit is that we have this new function which is called vehicle to load, meaning that we have bidirectional charging. You can, of course, put juice in the car, but also power the other devices. So you can, we can provide up to 3.6 kilowatt of electricity, which is enough probably from most household appliances. So when you go camping, for example, you can have the lights on, you can have the grill all powered by this vehicle. And if you maybe fancy to mock some of your friends with other electric cars with smaller batteries, you can charge their car also by using the standard cable of the vehicle. You can power other vehicles also.
Very interesting. Is this something that you have had a customer demand for? Or
actually, this is something that was part of this development idea that we wanted to do some new things and new experiences. This came out. And because our engineering team was building this platform from scratch, we were able to add these new functionalities. So the platform and the inverter logic and the power electronics play a big role on that, to achieving that.
Can we have a look inside the car?
Of course, let's go inside.
And inside we have these big screens, of course, and what do you call this?
We call it the floating console. Ah. So it's a center console that allows a lot more space. We call it floating because it's not touching the ground in the middle here. So you have storage space underneath it. And
we designed. But you still have this kind of console. You haven't cleared it out, this area.
Yeah, actually, we considered different options while developing this car. And we believe that this main part is something that people really would like to have. We had also a lot of market studies and with real customers, actually. And we consider that this is a good execution because you get the benefits underneath, that you have the feeling of space. It doesn't touch, you see the front. But also you have space underneath for like small handbags. And you can also have a more comfortable ride by resting your arm here, for example.
Mm-hmm. And what else is new here at the, from the driver's seat?
Actually, I would like to mention maybe two things. One is the dual curved displays. So these are really curved displays. They're not just put in an angle under one main glass. So these are 12.3 inches high definition panels. So these are is a new introduction, first time for Kia, which is the whole purpose of it is to have a very good visibility on all the key features. And something that we are really happy to deliver is in the middle of the dashboard is what is called here the multi-mode controls, where actually you have a mix of tactile and touch buttons and knobs to have the touch of the high-tech feeling inside the car, but also to keep all the, I would say, the basic functionalities that, that people need easily accessible.
So, so you listen to the customers?
Yes. So
not every car manufacturer does that.
that's good to hear, I would say, for us. Yes, on this point, we had also discussions with customers on what is the level of kind of high-tech feeling you want in the vehicle, like what would be a real compromise for someone. And that's why you have like some fixed touch buttons for the defogging and the air circulation. And depending on the modes, you have these fixed knobs which are changing functionality. So you always do your whatever you need to do fast, you can do it immediately without any hassle. And you can have the extra high-tech feeling by the LCD touch display.
So the knobs can be volume or temperature or different kind of things.
Exactly. So depending on the mode, you can see that they're changing the functionality. So on this mode, it's like volume and zooming in and out of the map or changing the radio. And here you're changing the, now the car is off, but it's changing the temperature. And this is a touch screen, so you can somehow manage the air conditioning system from this.
Are you scared of bugs?
I would say that we have been through so many months of testing on this car that whatever was there in the beginning, it has gone away. And the way that the architecture is done, I think allows us that that we don't have this feeling anymore, or this fear anymore.
Okay, should we check out the back seat?
Of course, let's go.
It's a flat floor, but it's kind of high, isn't it?
Yeah, so it is a flat floor completely. It feels high because of the positioning of the seats and the way we are having the rear passengers. Actually, the key here was to have enough headroom in the rear while maintaining the sporty vehicle shape, and we are able to execute it in this way.
Let's look at the boot.
Yes.
How many liters do you have here?
So on this execution, you have, I think it's the 490 liters, because you have the luggage board and we have also the Meridian sound system, which has the subwoofer hiding under the trunk. You also have the possibility to have it up to 520 liters of trunk space.
Do you have an additional storage space underneath the floor?
Yes, so we can lift the luggage board, so you have space underneath, and when you don't have the Meridian sound system, the box you see here, it's also additional storage space going down behind the bumper.
So you can have a lot of cables.
Yes, you can have a lot of cables in the front and in the back. You also have from the back, you can fold the rear seats by a latch from the both sides, and they're also reclining their backs, so you can have a bit more space on the trunk.
What are you most proud of with this car?
Actually, there are a lot of things that I feel proud.
You have to choose one thing.
If I had to choose one thing, I would say it's the charging speed. And I find it very interesting, this new functionality of powering other devices from your electric car. Because there are many things that we get used to electric cars and we get to know them. When something pops out new, it's like this new bright idea, like what we are trying to show you here is with the V12 and the functionality of other like power other devices. And I really like a lot the design of this car.
Så, här har vi en sportig elektrisk crossover byggd på en arkitektur som från början är anpassad för eldrift. Det ger goda innerutrymmen i förhållande till yttermåtten och en möjlighet för konstruktörerna att bygga in kluriga lösningar. I EV6-ans fall är det kanske möjligheten att kunna dela med sig av sin ström till andra föremål som sticker ut allra mest. Upp till 3600 watt kan man plocka ut ur sin Kia vid behov, och den strömmen kan användas till allt från att driva elgrillen på campingsemestern till att ge en hjälpande laddsladd till med elbilister med batteritorsk. Bilen för övrigt då? Ja, till Sverige kommer den enbart med ett batteri på drygt 77 kWh som ger runt 50 mils räckvidd. Snabbladdningen kan hantera laddare på upp till 800 volt, vilket ger hög laddeffekt. Med 228 hästar och bakhjulsdrift kostar den från 569 900 kronor före miljöbilspremien. Med fyrhjulsdrift och 325 hästar startar prislistan på 634 800 kronor. Som vi blivit bortskämda med i elbilssammanhang så kommer även EV6 att bjuda på snabb acceleration. Med bakhjulsdrift så axar EV6an från 0 till 100 på 7,3 sekunder. Den starkare fyrhjulsdrivna varianten klarar sprinten på bara 5,2 sekunder och senare kommer en ännu starkare GT-version som tar dig upp till 100 på 3,5 sekund. Trots prispåslaget tror den svenska produktchefen Joakim Jönke att det är den fyrhjulsdrivna varianten som kommer att sälja bäst.
Vi tittar på de som har förbokat, så ser vi att det är en tendens till en GT-line med fyrhjulsdrift som verkar vara den populäraste just nu.
Även om den blir ganska dyr då? Eller ja. Den kostar åtminstone mer pengar?
Dyr och dyr. Den är ju dyrare, men pratar vi med små eller medium range batterier, long range batterier, så ser vi också att Vi har försökt med e-sol att ha ett mindre batteri, ett större batteri, och det är fortfarande stora batteriet som kunderna vill ha. Och vi tror därför att det är samma på den här bilen, om man tittar på restvärde med mera, att vi kommer endast att lansera den långa räckvidden. Och fyrhjulsdrift är också någon sån här, varje svensk, en, två, tre gånger om året så sitter man där i snön och önskar att man hade en fyrhjulsdriven bil, även fast övriga tiden på året så kanske man inte behöver det, så kommer kunder ändå att välja det, tror jag, en stor del. Och sen är det så att den här fyrhjulsdriften, att driver du inte, behöver inte fyrhjulsdriften, så kommer den stänga av motorn fram. Men den kommer använda motorn fram till att regenerera strömmen. Men det kommer inte göra att det blir tar på räckvidden på grund av det.
Ska den bli storsäljare?
Ja, vi hoppas ju att vi ska kunna sälja några tusen av den om året. Verkligen. Och den är ju en helt ny bil, ett nytt segment. Den ser kanske ut, vi säger att det är en C-segmentbil, men tittar man på innermått och så är det snarare mer en D-segment faktiskt.
Men det börjar bli lite konkurrens i den här klassen nu också med Skådor och annat.
Ja, vi har ju Skoda, vi har ju Hyundai och vi har Tesla 3 och vi har Polestar 2 och Ford Mach-E. Det är väl de som är våra konkurrenter kanske när jag tittar närmast på priser och storlek. Och
på vilket sätt är ni bättre då?
När vi tittar mycket så pratar vi om laddning, och då är det ju att vi kan ladda 10-80% på 18 minuter. Det finns ju en av konkurrenterna som också klarar av det här, men mot dem har vi lite andra fördelar.
Den är ju väldigt så här snitsig i formen, eller väldigt mycket form ska jag säga. Du tror inte att det kan skrämma bort gamla Eniro-kunder och andra?
Nej, men jag tycker om vi tittar på den feedback vi har fått innan på våra bilar som haft lite kurvor, till exempel Proceed eller Stinger, så har alla varit väldigt positiva. Och när jag själv såg den här i print första gången så kanske jag kände, oh, vad är det här? Och sen igår när jag fick se den första gången live så kände jag bara, wow, vilken bil. Och jag blev väldigt positivt överraskad. Och jag tror många andra kommer att göra det också. Så jag tror inte designen kommer att skrämma iväg några. Jag tror att det snarare kanske skiljer oss från konkurrenterna att den har det här utseendet.
800 volts laddning är ju en fördel med hög laddeffekt och så vidare. Men det gäller ju då att man hittar såna här snabba laddare.
Ja, vi samarbetar ju med Ionity. Och de bygger ut sitt nätverk hela tiden och samarbetar med Circle K. Så man kommer hitta dem på fler och fler bensinstationer. Och då kan vi snabbladda och vi har en laddning upp på 239 kW som max. Vilket gör att vi klarar av att ladda 10-80% på 18 minuter eller 100 km på 4,5 minuter.
Och sen kan man också plocka ut ström i bilen.
Ja, det är jättebra om man har någon kompis som har kört slut på sin ström i sin bil, att man kan hjälpa till. Att våran bil är som en rullande powerbank, vilket gör att man kan ladda en annan bil. Är man ute och kampar och inte gillar att laga mat så kan man ta med mikrovågsugnen till exempel och köra lite mikromat kanske.
Men så det är bara att koppla in en vanlig 230 volt i den eller?
Ja, vi har ett 230 volt uttag inne i bilen och sen kan man också sätta på en adapter bak där man laddar bilen och då kan man koppla in en 230 volt direkt där bak. Mm.
Tänk om man kunde dra en husvagn med den.
Det kan man ju också göra och det har jag fått reda på igår faktiskt att den klarar av en dragvikt på 1600 kilo och det gäller både den bakhjulsdrivna och den fyrhjulsdrivna bilen. Så båda de ska klara av att dra en husvagn på upp till 1600 kilo.
Och sen blir det fullt kök då på campingplatsen?
Ja, precis. Vi kan ju koppla in elen i köket då, så man behöver inte hålla på med några gasol längre, tuber eller någonting. Vi kan köra på el.
Succé eller inte får tiden utvisa. Vi har ju inte ens fått köra den än, så vi vet inte hur bra allt fungerar i praktiken. Men det förefaller ändå som att förutsättningarna finns för att EV6 ska bli populär. Peter Himmer är vd för Kia Sverige och han har höga förväntningar på modellen.
Jag är övertygad om att den kommer att betyda väldigt, väldigt mycket. Precis som det har varit på den här resan från bensin, diesel till laddbara bilar. Där vi redan har tagit stora steg och nu är det dags för nästa steg att få en dedikerad elbil som verkligen ligger i framkant när det gäller teknik, ladd, både laddtid och räckvidd.
Men hittills har ni legat ganska prismässigt aggressivt med era laddbara bilar jämfört med konkurrenterna. Nu kliver ni upp en prisklass.
Ja, och det blir också jättespännande att kunna så att säga vara med och slåss med det nya premium som vi övertygade kommer att vara som mobiltelefoner och annan elektronik, att det som är premium idag, det är det som ligger i teknisk framkant så att säga. Snarare än kanske varumärket vad det har stått för förr. Så att det ser vi med spänning fram emot, och jag är personligen väldigt övertygad om att EV6 kan slåss med vilket premiummärke som helst när det gäller elbilsegmentet.
Kia EV6 verkar på pappret väl anpassad för svenska förhållanden. Rejäl dragvikt, generös räckvidd, godkänd för 80 kilo taklast, genomlastningslucka i baksätet, bra förvaringsmöjligheter för kablar under huven och i alla fall viss återhållsamhet i förarmiljöns pekskärmsfrossa. Jag ställer mig lite frågande till om vuxna accepterar sitt komfort in i baksätet, om bagageutrymmet är tillräckligt för en barnfamilj. Men konkurrenter som Polestar 2 eller Ford Mustang Mach-E är ju inte heller några limousiner eller lastbilar. Sen finns det kanske i dessa tider av pandemi och katastrof en lockelse i att ha sin egen powerbank på gården. Och kanske kommer vi att allt oftare drabbas av störningar i elförsörjningen när behoven ökar, men utbyggnaden av infrastrukturen släpar efter. Senast Sverige drabbades av en elransonering var på 1970-talet. Skulle det hända igen så kommer i alla fall den som har en Kia EV6 att kunna hålla sina elektriska prylar igång.
Man nu ej längre kan rakat bli med en kontakt i en elvägg. Min apparat går med batteri, men alla andra har helskägg. Jag rakar farfar i förrgår natt när jag var klar med mustaschen. Ur mörkret utropa farmor glatt: ja, tack så hjärtligt för massagen. För allt går ju med elektricitet, elektricitet och konstigt väldigt elektricitet. Ströva ljus av det här som färs i hela tråden.
Det var Tage Danielsson med Elektricitetsvisan ur 88-öres revyn som fick avsluta Tommy Wahlströms reportage om Kia EV6. Och vi ska tillägga där att om ni hajade till när Tommy frågade "Can you store fish in it?" om den här frunken då, så har det att göra med saker vi har pratat om tidigare i podden, om den här megabox som finns i Ford Puma tror jag det är, bland annat den här förvaringslösningen med ventil i botten som man kan ha i is eller fisk eller vad man nu vill ha där. Så det är där det kommer ifrån. Ja, vad tror ni? De trycker ju ganska mycket på det här. Kia trycker ju mycket på det här med att dela med sig av elen. Kommer det bli en stor grej?
Alltså det är ju så roligt att de lägger så mycket energi och resurser på att marknadsföra den grejen. Absolut, den är rolig. Och för de som kanske ska ut och kampa med bilen med barn eller hund eller något sånt där, så är det ju guld värt att kunna ansluta en liten lampa eller en mobilladdare eller något sånt där. Men det är ju en nischgrej. Jag tänker att det intressanta måste ju vara bilen. Jag vet inte hur många som kommer ha med sig adaptern för att kunna bidra med laddning till andra bilar och sånt där när man är ute och kör. Jag är intresserad av bilen, kanske inte främst det där, om jag ska vara ärlig.
Men om det, ja, det är frågan om folk känner sig så liksom givmilda att idag ska jag ut och dela med mig. Jag ska ut och göra en god gärning, om de känner sig liksom...
Ja, precis. Ja. Jag kommer ju tänka så när jag möter en EV6 på vägarna, att här kommer ju en som är villig att bidra med ström om det skulle vara, om man skulle stöta på en stackars elbilist längs vägen som är stillastående. Och gör man inte det då vet man ju att det är ju ingen bra person det här som bara kör förbi med sin EV6 när man kan
stanna. Nej, precis. När man har möjligheten. Ja, där kan det bli risk för att man får en stämpel om man inte hjälper till.
Jag tror det.
Ja. Vad tror du, Magnus?
Nej, men alltså om det ska vara på det sättet så är det väl anledning nog att köpa en bil utan den funktionen då, som man inte behöver, som man har något att skylla på.
Ja, nej, jag kan inte hjälpa till.
Ja. Det är som att inte ha dragkrok på bilen. Att man, har man dragkrok då blir man automatiskt liksom kontaktad av alla som ska flytta och dra saker från IKEA och lite sånt där. Ja. Så det kan ju vara ett aktivt val att välja då en bil om man är icke-givmild som inte har dragkrok, så slipper man hjälpa till. Gärna en liten bil också, ingen plats för last.
Apropå dragkrok så hade den ju en dragvikt på 1600 kilo och det var både bakhjulsdrivna och fyrhjulsdrivna varianten. Det är ju lite ovanligt att de har samma dragvikt.
Jag tror de har börjat förstått liksom att nu på den europeiska marknaden och framförallt i norra Europa så är det många som efterfrågar dragkrok. Det fanns ju inte på de tidiga elbilarna på de allra flesta, men nu börjar det komma. Och det visar väl kanske lite grann också att Kia och Honda är ju inne liksom på andra eller tredje generationen elbil nu när vissa precis lanserar sin första eller möjligtvis andra. Så de har tagit utvecklingen några varv vidare. Liksom. Det tycker jag är spännande. Jag vet att ni älskar eran, vad det nu hette, den här boxen.
Megabox.
Megaboxen. Fast min favorit är Rambox. Har du sett den?
Rambox?
Ja, den är ännu bättre. Om man har en Ram 1500, den här enorma hantverkarbilen som alla såna här hantverkarchefer har. Och åker runt och tittar på sina anställda som gör jobbet. Om man har en sån pickup, då har den liksom ihåligt, om man säger väggarna vid flaket. De är ihåliga. Och där kan man lägga saker. Så man kan liksom öppna upp en liten lucka som är i flakväggen och lasta i saker. Sen får man inte ut dem för det är för högt upp. Men det är min favorit.
Jaha, att man kan inte få ur saker men att man kan lägga i
dem. Jag tycker bara det är bra att det finns en Rambox. Man kan lägga massa saker där. Sen måste man ha en stege för att ta ut dem i och för sig. Men man kanske ställer sig på flaket och gör det. Jag tycker ja. Det är ännu bättre än Puma-boxen.
Det finns i alla fall en Rambox. Nu ska det handla om risken att överlasta. För moderna bilar blir ju allt tyngre. Och slänger man in ett batteri där också så kan det bli lite spelrum kvar när det gäller till att få med alla pinaler till semestern. Och Erik har kikat lite närmare på det här.
Ja, precis. Det stämmer. Så här år så är det ju många som börjar planera sin semester och i år blir det väl lite grann som förra året kan jag tänka mig att många kommer åka runt på vägarna i Sverige med en fullastad bil och kanske inte flyga utomlands under pandemin. Och när det gäller last så är det ju många som fokuserar på bagagevolymen. Även vi motorjournalister brukar ofta göra det och det kan ju då vara att en 600 liter låter jättemycket. Men det säger ju faktiskt ingenting om hur bilen faktiskt är att lasta. Vi brukar ju testa med läskbackar i våra nybilstester och det är lite mer intressant. Men sen ska man också inte glömma bort maxlasten. Alltså hur mycket bilen faktiskt får lasta i vikt. Jag fick ett samtal från en läsare för ett tag sedan som hade fått en offert på en Passat GTE-kombi. Och där stod det en maxlastsiffra i offerten, men sen när bilen faktiskt levererades så blev det en helt annan som stod i registreringsbeviset som var mycket lägre. Jag för mig att han lyckades häva det köpet efter ett tag och bytte till om det var en Tiguan eller något sånt där som hade högre maxlast, för det var viktigt för honom. Men det här ska man kolla upp och jag har tittat lite närmare på det här. Vi har granskat 176 bilar, de som är nybilstestade av vid bilägare från 2018 och fram till idag. Och där är det faktiskt flera laddhybrider och elbilar som sticker ut i bottenligan. De får inte alltid lasta så mycket. Tesla Model 3, några Volvo-modeller, Audi e-tron sticker ut där. De får lasta strax över 300 kilo. Det är inte mycket i en stor familjebil. Och vissa versioner av Volvo V90 får till och med lasta lägre vikt än Volvo V60, som är mindre rent storleksmässigt.
Och när det gäller maxlast då ska man väl även räkna med de som åker i bilen, eller hur?
Ja, det finns ju lite begrepp som är, det vanligaste är ju tjänstevikten då. Det är ju en olastad bil som är standardutrustad och har bränsle och så en förare på 75 kilo. Maxlasten är sen utöver det hur mycket man får lasta. Och där ingår inte föraren, utan det är då passagerare och last helt enkelt. Och det här ska man ju inte överskrida. Man kan tänka att det låter väl inte så farligt att åka en vecka om året med lite mer last än vad bilen är byggd för. Och några kilo kanske inte spelar någon roll. Men om man lastar över ordentligt över bilens totalvikt, då dels så kanske inte antisladdsystemet hinner med och fungerar riktigt som tänkt. Den är ju inte byggd för det här. Även om det finns en säkerhetsmarginal hos många biltillverkare så finns det ju en siffra som är angedd. Liksom. Det är det bilen klarar. Man får längre bromssträcka om man behöver panikbromsa. Och sen är det inte alls ovanligt att polisen har såna här flygande kontroller längs med vägarna där man vinkas in. Och då är det en del pengar liksom i böter för en sån dum sak egentligen. Det är tråkigt att behöva ta av semesterkassan för det.
300 kilo, det är alltså, om jag utgår från min egen tjänstevikt här nu. Alltså det är ju tre stycken Magnus här.
Ja. Och då får du inte packa någonting att ha med. Då får du inte ha med badboll eller jag på att säga. Men det är ju ganska lätt packning. Men alltså semester.
Då spelar det inte så stor roll att man har en frunk och ett jätterymligt bagageutrymme med luckor och fack och sånt där, när man ännu inte får ha något där. Sen ska man också komma ihåg att det som man från och med för ett tag sedan räknar med, det är inte att maxlasten ska hållas, utan det är att bilens totalvikt inte får överskridas. Så i vissa fall kan det vara okej om bilen lastar 300 kilo och lastar 350, så länge då inte totalvikten överskrids. Men ändå, det är inte mycket kvar. Om man tar Audi e-tron, hela familjen ska med, den har ganska gott om plats ändå i bagaget, hela semesterpackningen för en eller två veckor. Det är inte mycket kvar då, absolut inte.
Nej.
Sen ska man också se upp lite grann mellan olika modellversioner av samma modell. Om vi tar till exempel Skoda Superb med dieselmotor, så är den jätteimponerande. Den får ju konka 640 kilo, det är en av de högsta maxvikterna i den här jämförelsen. Laddhybriden däremot, som lanserades för ett tag sedan, den får lasta 442 kilo. Så det skiljer ju 200 kilo eller 30% mellan de här två. Och nu är ju Superb en modell som har funnits ett tag och bygger på en liksom förbränningsmotorplattform då. Det kanske kan ha någonting mer att göra, men min känsla är, det har jag inte byggt upp, jag har inte fått det bekräftat, men min känsla är att internt hos många biltillverkare så finns det liksom en totalvikt, högsta totalvikt för en plattform, vad den kan konka. Och när bilen utvecklades så hade den bara förbränningsmotor, och då var det en hög siffra. Men sen kom man på att nej, men oj, vi behöver en laddhybrid här, annars får vi böter. Då lanserar vi en sån, och så tar man av maxlasten för att batteriet ska få plats. Batteriet är ju jättetungt. Och så har det blivit för flera sådana laddmodeller i den här jämförelsen.
Men nu har vi ju nämnt elbilar, laddhybrider, att man ska se upp där. Men finns det några andra bilmodeller där det också är överraskande låg maxlast som du har sett i den här?
Det finns det. Jag kan börja faktiskt med att jag gjorde en annan jämförelse som var hur mycket bilen får lasta i förhållande till sin vikt. Alltså bilar som är ganska små men som ändå får lasta förhållandevis mycket. Och där sticker Nissan Qashqai och flera andra sådana små SUVar ut, Skoda Kamiq också, med bensin- eller dieselmotor. De får lasta jättemycket i förhållande till hur kompakta de faktiskt är. Men sen har vi ju bottenligan, nummer ett där är ju Lexus LS, den här stora hybriden, jättelyxig limousin. Den är ju inte så många som köper eller kanske åker på familjesemester med. Men det var lite kul, den har ju ett hybridsystem och den får lasta ungefär 300 kilo. Det är alltså mindre än en Volkswagen upp i vikt som man får lasta i den här Lexusen. Så med några affärsbekanta i det där limousinbaksätet och lite last där bak, så uppnår man det ganska snabbt, tror jag.
Det är väl typ tre affärsmän, sen är det stopp. Inga slipsar med liksom.
Nej, precis. Portföljen får man lämna någon annanstans.
Mm.
Så det här ska man hålla koll på. Men det finns ju några gyllene regler oavsett vad man kör för bil så här till sommarsemestern. Det är att man ska säkra lasten, den ska sitta fast. Man ska inte överskrida bilens totalvikt eller maxlast. Och man ska placera den här tyngsta lasten som man har längst ner, så att det blir, bilen inte får svajiga köregenskaper om man har något väldigt tungt högt upp. Följer man det och håller lite koll på sitt registreringsbevis för att se vad bilen faktiskt får lasta, då kommer man ganska långt.
Och det är där som man ska titta då, registreringsbeviset. Om man nu
precis, det stämmer bra det.
Mm. Mm. Och sen så har vi ju hela jämförelsen också, hela listan ska jag säga, på vår hemsida. Så kika gärna där om ni är nyfikna.
Precis, det går att söka på märke och modell för att se vad din bil klarar.
Och det var allt för den här gången. Tack för att du lyssnat, och Vi Bilägares podcast är tillbaka om en vecka igen. Tills dess, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är ett och en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.